I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu kommer attack ifrån Sugarcane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kalle kan få svårighet att svara. Sugarcane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett Mac Lobel och John D. Campbell.
Mahaja la Suède, Mahaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Mahaja.
Det var en hade tränat för att tolka det på olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, för det här är det bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem! Varenne, facile, alla me!
Då hälsar vi välkomna till det 141:a avsnittet av Trott och Sports podcast. Och som ni hör är det inte Henrik Ingvarssons röst, utan det är jag, Magnus Stålberg, som... Och Henriks vägnar kan man säga hälsa välkommen. Henrik meddelar att han har tagit en paus på grund av sitt mentala mående. Och jag och Lennart kör idag. Och vi hoppas att Henrik är tillbaka med oss snart.
Det hoppas vi verkligen. Du, minns du Monster Monsoon?
Nej, det kan jag ju inte säga att jag gör. Jag minns ju namnet, men jag placerar inte honom något vidare värst. Det gör jag inte.
Hos Fransson, Frasse.
Just.
Och det var ju en hygglig häst. Sprang nästan in med en miljonens litare. Gjorde 104 starter. Vann 7 lopp. Ett av de loppen var Jon Olssons minne i Bollnäs. Det hästen som kördes i lördags och som vann av norske Norge. Frasse körde själv den här gången 100 000 i första pris. Men det är inte det jag tänkte prata om, utan i helgen som gick så var det ju de stora klassiska unghästloppen på Bjerke i Oslo. Och där vann en häst som heter Monster Merete. Norsk travdarby storavdelning med 750 000 norska kronor. Och detta är en dotter till denne Monster Monsoon. Jag kan bara hitta 6 registrerade avkommor. Och så har han den här Monster Merete som Olav Mickelborg körde. Merete Viksås, hästen är väl döpt efter henne då gissar jag, tränar och äger. Men han har ju en gedigen stam, den här hästen, Monster Monsoon. Mörtvärt Jerkild var ju en topphäst. Pappa vann 45 lopp på 132 starter, 6,6 miljoner, många storsegrar, ofta med Jim Frick i sulken ju. Han har haft nordisk mästerskap för kallblod i Åby. Och Almsvart, det var 600 000 kronor i det där NM-loppet. Almsvartens äreslopp på Bjerke och flera andra lopp. Men ja, Monster Monsoon har fått fram en klassisk vinnare på sina 6 avkommor. Det är inte så dåligt. Nu finns ju alla anledningar att tro att han får fler ston då. Fredrik Fransson där, Frasse, det är ju en portalfigur i kallblodsporten numera. En friskus. Jag tänkte på den här Monster Monsoon. Långt bak i stamtavlan där finns ju Molvi. Det var den första kallblodshästen som skeppsredaren Olof Alenius, Stall Segeruva alltså, köpte, och det var redan 1948. Molvi fick tillsammans med Sol och Jäntungen, som väl är främst känd som är det mormors mormor till Järvsö Flax. Och just Menhammar och Segeruva var ju vinnartagen även på Bjerke. Vann deras treåriga store läckra stoet Dunungen, som slog våran häst i det svenska kriteriet. Just vann det. Också det norska med nästan en halv miljon i första pris. Svein Ove Wassberg körde Jan-Olof Persson, tränade Dunungen. Och Svein Ove körde även i försöket. 8 segrar på 9 starter, det är inte så dumt va?
Nej, det är ju inte dumt då. Och Margareta Wallenius Kleberg som har, hon har alltså vunnit både svenska och norska, inte kriteriet då, men ja, storkriteriet då, med kallblod. Hon som redan har vunnit allt.
Nyligen var hon uppförare till derbyvinnaren.
Ja, det är också. Ja, det är ju, man glömmer dem, jag säga. Det gör man naturligtvis inte, men det är otroligt ändå vilken, ja, och hållit i, alltså under alla dessa år med Hammar. Alltså det är ju, ja, häftig kvalitet.
Ja, det handlar mycket om familjen Gundersen på Bjerke.
Ja, det gjorde det ju. I högsta grad, ja.
Norska travdarbyt för Ston i lördags. Etta, tvåa, trea. Magnus Teigen Gundersen vann med Global Bread to win. Svein-Ove Wassberg tvåa med Chadell. Och Tom-Erik Solberg trea med Carolina Volo. Tre hästar tränade av Geir Vergard Gundersen. Och chefen, han blev själv sjua med en nästan ospelad häst. Minns du förresten kriteriet 1982? Apropå tripplar. Trippelseger till Ulf Nordin. Ex-Hemring vann Ulf med själv. Sode Hagen tvåa. Det var väl Jim Frick. Johnny Star trea. Torbjörn Jansson. Det var inte bara så att Ulf tränade alla de där tre, utan den hade också samma skötare.
Just det, det har vi varit inne på förut, va? Det kommer, ja, jag fortfarande inte ihåg vem vi sa att det var.
Ja, just det. Det
var det också.
Han jag återkommer. Ja, också den här familjen Gundersen. De är, alltså det var i söndags ett av två i derbyt. Där pappa Gundersen, Geir Vegard, som nu vann sitt fjärde raka derby på Förvarmlod som tränare, var ju stor favorit med Cicero och GT. I rygg satt ju sonen då, som lyckades få luckan Magnus Teigen Gundersen i rätt tid med Crash som avgjorde då. Brilliantism, Reddy Cashson är det väl som med pappa. Men ja, det där var väldigt spännande, och till saken hör jag att familjen Gundersen är delägare i Cicero GT, som alltså fick ge sig på sista biten. Även om det var stor glädje i stallet naturligtvis för en dubbelseger, så tror jag att Magnus Teigens bror, som vi ser ofta på travbanorna när det stolar, han var inte så nöjd.
Nej, och det är just det.
Svagen med familjens häst.
Nej, jag blev ju släppt i ledning med favoriten där, och men den här Crash som ju har en väldigt speciell stil, alltså det är ju en mycket märklig gångart han ägnar sig åt. Det är ju trav, men han lyfter ju knät högt, och det, han håller på och märklig häst alltså, men han kan ju springa uppenbarligen, och det, ja, det kanske inte var världens roligaste segerfest som man skulle kunna tro att det skulle kunna bli.
Ja, det tror jag ändå.
Ja, men det är svårt att inte fira.
Han är tydligen besvärlig, den där kraken. I träning och sådär, skötaren fick väldigt mycket beröm för att han hade lyckats tygla hästen så bra så att han blev en derbyvinnare.
Ja, det ser onekligen ut att vara en svårkörd häst. Alltså det var ju, ja, hur vi gick åt alla håll och sen med det där steget. Och, ja, såg ju inte ut som en derbyvinnare, tyckte jag i alla fall, när de tog sig igenom första svängen. Men...
Putte kallades han, skötaren, om jag minns rätt. Putte, ex-Hemringsskötare. Eller alla tre skötare. Jag kanske kommer på namnet till slut också.
Ja, men precis. Annars får vi uppmana lyssnarna att lyssna bakåt i historien, för jag tror vi har nämnt det.
Ja, och det finns många som vet.
Ja, vi fortsätter ju även i Sverige med de klassiska loppen. Det var ju uttagningslopp i fredags på Solvalla till både Svenskt Travkriterium och Svenskt Trav Oaks. Och där gjorde du en spaning, kan man väl säga, Lennart, när samtliga uttagningslopp var avgjorda.
Ja, jag ställde mig frågan där på kvällen. Är det så att stona i den här treårskullen är bättre än hingstarna och vallackerna?
Ja, det är ju, när man såg de här loppen så är det ju, det är svårt att inte göra den reflektionen. När du kom med den så visade, eller då tänkte jag också, det stämmer ju för 17, för jag vet att jag efteråt satt där och tyckte att det var så många hästar som hade imponerat, och alla hästarna hade ju varit med i Oaks-uttagningar.
Ja, det kändes så, som att de var mycket vassare än i den öppna klassen. Stona imponerade, alltså många av stona imponerade kolossalt. Och då ska man ju konstatera att Timon Örmos vann alltså 4 av 6 försök.
Ja, det var han ju naturligtvis bäst på av samtliga tränare. Och det blev ju också hans häst där som Seniorita Tokyo som förlängde sin segerrad men spräckte Hans-Ove Sundbergs Great Skills som fick ge sig trots att hon gjorde ett jättebra lopp.
Ja, och hamnar då på bricka 12 i finalen. Det är en tung förlust. Inte nog med att hon förlängde sin seger av Seniorita Tokyo. Hon förlängde också lottningen. Jag följde lottningen och det tog ganska lång tid innan Tino Nurmos bestämde sig för spår 1 med den här Seniorita Tokyo. För han ville först prata med Ulf Olsson, kusken. Och han stod tydligen i duschen om jag förstod Anders Malmrot. Vi inväntade att Olsson hade kammat till sig. Då fick han besked av Seniorita Tokyo att Ulf gärna ville ha spår 1 och fick ju välja först. Och då kan man nog tro att Ulf räknar med att hon ska hålla ledningen från innerspår. Och ja, bland många som imponerade så på mig så tycker jag Seniorita Tokyo var den som imponerade mest.
Ja, och just med tanke på det så, alltså det var ju verkligen inte lätt att hitta, tycker jag, vem av dem som imponerade mest. Jag tyckte att en annan Nurmos-häst, den är Lara Bocco ifrån ledningen, var ju, ja hon var ju, överlägsen var hon väl inte, men hon vann ju hur lätt som helst i alla fall. Och sen Björn Röcklingers, den här Cashmere River som nu liksom bara har bombat i två raka starter här och slog den här Glamorous Rain som ju inte alls var dålig. Nej, det är som du säger, det är svårt att...
Isabel Cash, vilken speed.
Ja, ja, ja visst. Det är,
och Rihanna V.I. som vann från döden. Så,
ja.
Så då Great Skills som var hur bra som helst. Det är en oerhört stark kull ser ut som. Får jag bara lägga till där när det gäller Stona. Red Lady Express kvalade vi in till E3-finalen. Björn Goop körde i kvalet och sen blev det Kalle Jeppsson i finalen. Nu körde Björn Goop igen i kvalet och vann. Också övertygande. Den är amatörtränade hästen. Men då är frågan vem ska köra i finalen eftersom Björn Goop är upptagen av en egen häst. Och eftersom jag gissar att Kalle Jeppsson kör Isabel Cash.
Det tänkte jag också på. Red Lady Express och E3-vinnare. I den här tuffa konkurrensen så hamnar hon för mig långt ner på den här listan över vem jag tror kan vinna. Trots att hon vann uttagning så kändes det som att de är brutalt bra, de här bästa, tror jag. Riktigt bra. Vad tycker du då om uttagningsloppen till kriteriet? Har du någon som du bara tror vinner?
Ja, det var, jag tyckte några hästar, alltså Francesco Sett blir inte riktigt klok på.
Nej, det blir man inte.
Han ser slagen ut, och men sen när Örjan vek ut på upploppet då tog han ju avgjorde ganska lätt. Då ni sett det övertygade. Men den som övertygade mest för mig det var Indy Rock som klantade till i första kurvan när han hoppade, galopperade och kom sen tillbaka på ett fantastiskt sätt. Och spår 7 förvisso, men det är 2-6 så att spåren, eller lång distans, spåren har inte så kanske stor, nej, stor betydelse, men inte avgörande betydelse. Indy Rock tycker jag var den som imponerade mest före Donizetti och Francesco Sett.
Ja, nej, det är ju, Donizetti var ju intressant eftersom han ju i starten innan där på Åby såg allt annat än bra ut, men han fick ju starta i alla fall då, och det var ju en förutsättning för att han ens skulle kunna vara med och anmälas till de här uttagningarna. Nu såg han ju definitivt bättre ut, utan att jag tycker fortfarande inte att han ser riktigt bra ut, men det är ju en ruskig kapacitet, det fattar man ju då när man ser det här då, men och som du säger om Francesco Sett, den här gången såg han ju ändå liksom gåvillig ut hela vägen, ända fram till det var liksom dags att avgöra det där på bortre långsidan, och att då började Örjan liksom verkligen att få skaka i han så som han har gjort någon gång när han inte har varit som bäst. Sen när han vred ut han där på upploppet, då var han ju bara bäst. Då tog han fart igen, men det kan ju inte vara en lätt häst då.
Vare sig, nej, det
var räkna på något sätt alltså.
Lite att pyssla med under loppet.
Ja.
Donizetti där avgjorde ju faktiskt Kevin Oskarsson loppet när han gick fram i dödens och snuvade Erik Adelsson på den positionen då. Och sen blev ju Melby Jings tvåa, man kunde inte nå Donizetti.
Nej, i det där loppet hände det ju två saker. En framförallt stor historisk sak var ju att Daniel Redén tog sin 1000:e tränarseger där med Francesco Sett.
Det är ju nästan overkligt.
Ja, det är det. Jag kan inte på rak arm vilket år han kvitterade ut sin. Och men nu mer man tränar seger, jag funderade på det, räknar man in alla de här segrarna han tog som amatör då också? Det måste man göra, va?
Ja,
Annars är det ännu mer imponerande.
Ja, nej, han var ju amatör ganska länge.
Ja, han var ju
amatör. Han hade ett litet A där bakom.
Ja, ja, visst. Naturligtvis. Nej, det var ju... Men sen i samma lopp där, Marcus Svedberg som ju skickade dit 200 oddsan, eventuella 200 oddsan, vad heter det? That's So Clever som tvåar. Vilken framgång att få att sticka dit en sån häst alltså.
Ja.
Men som sagt, kanske säger det också lite grann om kvaliteten på hingstar, eller ja, i den här öppna klassen som är, blir hingstar Wallacher då. Det var, det, jag tänker hur det var förra året vi satt och pratade om, alltså då var det många hästar som hade imponerat. I år är det, jag kan inte minnas riktigt får jag nog säga, att man, det är så stor skillnad tycker jag. Man var oerhört, som jag sa, imponerad av Stona, men det var, kändes så där i den andra, i kriteriet där.
Det kanske dyker upp någon där när vi har facit i hand.
Ja, det brukar lösa sig, men det var lite intressant att se i alla fall.
25 september som finalen går på Solvalla.
Ja, just det. Vi pratade om det förra veckan. Det är numera sista helgen i september.
Hade det varit som på den gamla goda tiden, första helgen i oktober, då hade man fått öppna att publikgrindarna för vad han sa, Skarplund? Fullt blås.
Ja, då blir det fullt blås på läktarplats igen. Och fullt blås på publiken blir det. Vi vet inte om de ska ha någon slags fläktar där kanske och blåsa. Fortfarande är det lite oklart vad han menar. Men då, dagen efter, ja, då ska det bara vissla till och då blir det fullt då. Men runt om i Sverige.
Lite otur för Solvalla. Mycket otur. Men nu har jag förstått att från och med, eller under oktober så är det fri entré på alla travbanor och det kommer att gynna Åby som har sin SM-dag då. En fantastiska tävling, jag tror. Är det UET också den dagen? UET-finalen. Så att det är fritt fram. Gratis. Kom in. Och då har jag förstått att ST kompenserar banorna för publik bortfall, ekonomiskt bortfall. Och det är ju då ett bra initiativ, en kickstart för att få tillbaka publiken. Sen kan jag undra lite, man måste beställa via nätet för att få gratis entré och då undrar jag varför.
Ja, det kan man ju undra.
Är
det
inte bara öppna grinnar och kliva in?
Ja, det är ju inte, kan ju inte, det finns ju näppeligen, ja det är klart om de är oerhört optimistiska och tror att det ska bli fullt. Det tror man, det blir det ju inte. Men, nej, men eftersom taket på alla sätt tas bort så... Ja, det ska vara att man tänker att
man... Då när man har fått in tillräckligt många, så det är ingen risk att det kan bli fullt. Alltså då, är det för att man ska registrera de här eller ja, hitta dem sen? Adress, mailadresser, man får in ett antal tusen mailadresser som man kan skicka ut erbjudande eller reklam till.
Det är väl en ganska så rimlig gissning tycker jag. Jag kan inte se varför man ska göra det. Att man behöver ju inte ha någon som helst kontroll i övrigt, för man kommer ju räkna. Ja, det vet vi ju inte då. I och för sig, det har man ju kanske slutat med, men om inte annat kanske man börjar räkna de som kommer in i alla fall då.
Man får tydligen beställa i princip hur många biljetter man vill.
Ja, det är ju också spännande. Ja, det är märkligt. Undrar vad som händer ändå. Det är klart, det kan man väl lösa vid grinden då. Men om man kommer dit och inte har en biljett då, att de har någon instruktion för hur man får biljetter. Eller om man, det måste väl vara en digital biljett hela vägen som man visar upp sin telefon eller något. Och man ska inte behöva skriva ut det, verkar
ju. Finns det de som inte är så tekniskt bevandrade, och de finns i travsporten, lite äldre herrar som jag, som inte är så tekniskt bevandrade, så att de kanske har möjlighet att via nätet beställa biljetter.
Det är, hur som helst är det ju en intressant grej det här nu då, att trav, att det blir gratis att gå på trav i en tid då när vi ju vet att travet sedan länge kämpar med publik tillströmningen, eller tillströmningen är nästan ett fel ord också, för det är ju ingen direkt tillströmning. Frågan är ju vad händer efter den här månaden alltså? Då ska man alltså börja ta betalt igen.
Ja, det...
Och vad händer då?
Ja, vad händer överhuvudtaget? Går det att få publiken tillbaka? Det är en fråga som jag har tagit upp ganska många gånger och jag tar upp den igen. Hur blir det framöver? Kan man vinna publiken tillbaka? Jag kan bara gå till mig själv. Jag har, alltså jag åker inte på Axvall varenda tävlingsdag, inte varannan ens, men just nu känner jag inget sug av att åka dit. Det är inte Axvallas fel.
Nej, och det är väl så att vi går ju in i alla fall då från från den tid när nu grindarna öppnas igen då, så går vi ju in i en tid där man inte är lockad att göra så det är oerhört mycket utomhus heller. Framförallt kanske inte åka på trav. Det är ju en jädra skillnad när våren kommer och de här fina kvällarna. Det är då travet är som bäst. Det är ju svårt att konkurrera. Tyvärr får man ju säga. Vill man titta på trav så sitter man ju varmt och skönt hemma i numera i tv-soffan och kan ju välja vilken bana man vill. Det är en tuff konkurrent travsporten har av sig själv där, men också en naturlig utveckling. Travet lockar ju inte folk på samma sätt som andra evenemang. Tyvärr är det ju så. Man önskar ju att man skulle kunna ha något svar. Det är väl Nobelpris på att komma på svaret för man får tillbaka travpubliken, men jag tror tyvärr inte att den finns. Det är ju så tråkigt att säga, men jag, precis som du Lennart, känner exakt likadant. Det är ju också så här, en stor grej med att åka på trav förr då, det var ju den sociala biten. Men jag vet ju ingen som åker på trav längre. Nej, men det är ju tråkigt, vi har ju sagt det så många gånger. Det är en dyster utveckling då. Sen får man ju ändå säga, vi har ju suttit och skällt på ST och ATG här lite om det där med publiken. Så man får väl ändå säga att det är väl bra då att man provar det här med...
Absolut.
Med fri entré, det får man ju säga.
Det är ett jättebra initiativ. Och jag tror banorna känner att de äntligen... Det har varit mycket tjafs om att man inte fått några pengar för att kicka igång det. Nu får man i alla fall lite hjälp.
Ja, så är det ju. Eftersom det blir ju i alla fall, banorna blir ju, höll jag på att säga, skadeslösa. Men de behöver inte ta kostnaden. Och det är ju naturligtvis en förutsättning för att öppna grindarna och släppa in folk utan att de betalar. Det är ju ingen bra affär för en enskild travbana. Det är det ju inte.
Framförallt inte då för Åby som... Det handlar ju om flera tusen personer som då hade betalat i sig.
När travet låter det vara helt kostnadsfritt, då blir det spännande att se alltså hur många som kommer. För det kommer i alla fall att bli svårt att få fler än så många framöver på trav. Det kommer inte att bli mer när det kommer att kosta pengar sen. Det har man ju svårt att tro.
En annan fråga som någon ställde, hur blir det med totoluckorna framöver?
Ja, det är intressant. Jag tittade på, jag såg den igår faktiskt. Jag vet inte hur ny den är, men Tom Åland har ju gjort en kort dokumentär.
Den
är ju
på.
Väldigt kort. Den var 14 minuter eller 17 minuter lång om elitloppet 2020 och 2021 då. Och detta med att det inte var någon publik och att checka som han kallas, som jag hade sett samtliga elitlopp, var det så?
Ja, han har ju missat två nu.
Ja, nu ja, precis. Men att han ju då naturligtvis som de flesta andra missade. Men bland annat, där ställde ju Tom Åland frågan om de här totoluckorna som då var stängda. Han hade ju lyckats komma in. Det var ju smart av Tom Åland. Han akkrediterade sig för att göra film och då har han fått se de här två elitloppen i alla fall.
Ja, jag tycker man kunde få ta med en checka där.
Alltså. Ja, det var märkligt kan jag tycka. Det var ju de här de var väl åtta stycken i år som fick komma in, som var handplockade vad jag förstår av Anders Malmrot. Och Checka säger ju i den här dokumentären att han har tjatat på Malmrot, men att han ändå inte fick komma in. Och jag tycker att det är lite konstigt ändå om en av de här åtta som fick stå nere vid staketet hade fått stå över för att Checka skulle få vara där. Jag tror ju att det hade haft ett enormt PR-värde för travsporten att det är ju... Nu hade han ju för sig missat 2020 i alla fall då, men han har i alla fall fått komma till 2021. Då.
Han borde kunna ha fått in honom båda åren tycker jag. Men det kanske, man får inte gå förbi reglerna. Men det är klart, han har sett alla elitlopp sedan det började.
Ja, så att den här dokumentären, den finns ju på SVT Play. Jag minns inte vad den hette nu här i sittande stund, men den är inte svår att hitta. Det är bara att leta på Tom Åland. Han är som vanligt träffsäker. Så att, han står ensam på hela läktaren i alla fall. Det var lite annorlunda att se.
När till och med Checka missade elitloppet.
Så var det.
Jag hade mycket att göra, det har jag aldrig. Men jag var lite vilsen i lördags. Så jag var inte riktigt med i matchen. Men jag förstod efteråt. Alltså jag slog av när Morotai Degato hade passerat mållinjen. Och var ganska nöjd med att han vann. Och sen förstod jag att det var inte alls så klart som jag trodde. Utan... Det diskuterar, eller domarna diskuterar, och publiken, spelarna. Sen när jag tittade på Twitter och säger att Morotai Degato kanske borde varit diskad.
Ja, det såg jag också. Jag var ute och sprang ett halvmaraton i Nora, så att jag var lika offside jag också. Och tittade sen i kapp och såg det här loppet, bara loppet. Noterar ju att det var snävt, men missade helt att det hade varit en diskussion efteråt om det. Det hade jag inte alls snappat upp förrän jag fick höra det sen.
Man kan utan tvekan säga att Oskar Kylin Blom körde över, generade, störde. Mats E. Ljusvi säljs till galopp och där avgjorde sannolikt loppet. Och om inte den här resten hade galopperat, hade Morotai Legato inte vunnit. Det är jag ganska övertygad om nu när jag har tittat på det efterhand. Och då är frågan, ska man kunna riska för något som händer i första kurvan och som får en avgörande betydelse för loppets utgång? Och då sa ju rikstotodomaren att de var eniga att inte riska.
Ja, precis. Men jag såg att Björn Bernie Norén, han twittrade ju lite grann om hur man gör i USA där, och att när man gör den här typen av förseelse som med Morotai Degato, då flyttar man ju ner den störande hästen bakom den som den har kört på. Konsekvent, vad jag förstår på Bernie, så är det så man gör.
Ja, så
och där har, då har man inga på, alltså man har inga överkörningar i USA, citerar jag Bernie då.
Och där hade man ju då hade ju Morotai, där man har kört på är borta i loppet, kan man ju säga.
Ja, det är ju så, det tröstar ju på intet sätt den som är drabbad, men man säkerställer, det gör man ju inte heller säkert. Det är ju så att, inte så att Oskar Kylin Blom körde på med flit där, men han var samtidigt också mycket medveten om att han hade gjort det. Han kröp ju inte under stolen med det, sen ville han inte lägga sig i domarnas tankar kring det då, men han var ju mycket öppen med att det hade hänt.
Det var en liknande händelse på Bjerke. Kanske inte att det var någon överkörning i söndagens V75 där, i Karsten Buers minneslopp, där det var kamp om positionerna in i första kurvan, där Göran Antonsen med Lionel mötte Frode Hamre med Bills Man, och det var kubbning på hög nivå, nästan farligt. Men Antonsen fick lyckas i alla fall på något sätt komma före Bills Man och övertog ledningen och vann därmed loppet, medan Bills Man fick gå i döden, så var Tapper som tvåa. Göran Antonsen intervjuades efter loppet och sa att han tyckte att han hade platsen. Frode Hamre tyckte självklart tvärtom och ansåg att man, så vitt jag kan förstå, så går det att göra då att man skulle byta plats, eftersom de var 1-2 i mål, att Bills Man hade fått segern och Lionel blivit tvåa. Jag letat till det. Jag tror att Göran Antonsen fick någon bot och avstängning för den här förseelsen. Så uppenbart ansåg man att han hade felat. Och då kanske Frode Hamre har rätt. I det läget var det ju ganska enkelt att kunna förutspå att Bills Man förmodligen hade vunnit loppet om man kommit först ur kurvan där de slogs.
Ja, det kan man ju, det är alltid en gissningslek, men det, med tanke på marginalen i mål, så är det väl inte en så himla kvalificerad gissning ändå. Och det var ju verkligen tajt. Man såg att Frode Hamre, han höll ju på och hoppade till och med i sulken där, för att jag vet inte om de nästintill satt fast bitvis där, för att de tryckte, det var ju verkligen, de slog som samma millimeter där ju.
Vi kan, i alla fall så fick Oskar Kylin Blom både avstängning och böter.
Ja, och visst var det så. Jag tror han fick 2000 i böter och 3 dagar. Och det tyckte jag var, det var en väldigt mild dom. Men det kanske är det man får för en sån där grej. Men jag blev nog lite förvånad ändå, att när man ändå är och diskuterar om man till och med ska diska. Nu kanske inte domarna pratar om att diska. Det vet vi ju inte vad de sa. Men det blev så att säga bara 2000 och 3 dagar. Jag hade nog kunnat tro att det skulle kunna bli lite längre faktiskt. Ja. Med tanke på vad fick han i första pris, var det 110 eller vad, något, ja, sånt.
Något sånt. Så att då kanske man inte tyckte det var så allvarligt.
Nej, och det kan man ju, ja, det går ju att diskutera det här hur länge som helst, men det är klart att om det kostar 125 000 i första pris, om man offrar 2000 av dem då för att ta den återvärda ledning som ju det var för Morotai Degato, då kan man ju ana att det kanske kan hända fler gånger i alla fall. Det blir inte som Bernie Norén sa där, att det blir inga överkörningar om man konsekvent gör den här omflyttningen. Det kan man ju ändå ana. Ja, på fredag då händer det lite grejer i Trav-Sverige. Det är ju trav bland annat på Kalmar, och där gör Konrad Lugauers Campo Bahia comeback efter, jag tror det är 14 månader sedan senast. Va? Det är i ett litet fält som det ju tyvärr är ofta i svensk travsport numera. Det är bara 5 hästar till start. över 2100 meter och två av dem står på tillägg. Det är Lugauers båda hästar Toddler och då Campo Bahia. Det är en liten uppgift för Campo Bahia. Frågan är hur han kommer att lösa den. Såg du när han kvalade?
Nej, jag har inte tittat på detta. Jag läste att Lugauer var nöjd. Tanken var ju att han skulle åka till USA nu i höst, men det var väl karantänsregler som gjorde att han ändrade planerna och smyger igång honom här hemma. Och det där var väl ett perfekt smygalopp att komma igång.
Ja, i Kalmar, det kan man lugnt. Ja. Alltså, ja, det kan man lugnt säga.
Han pratar ju, jag läste i travronden att han funderar lite senare i USA kanske, men också att han kan vara inne på Frankrike, de stora loppen, till och med Prix d'Amérique. Och det är klart att vi vet ju vad den här hästen, när han är fräsch, kan. Vem minns inte Kriterium Continental 2019, då han hade en klar ledning på upploppet när FaceTime Bourbon tog upp jakten. Och ja, det stod väl och vägde, och så galopperade Campo Bahia. Och sen dess har de lärde tvistat om vem som hade vunnit loppet.
Ja, även vi, om vi räknar oss till de lärde, eller inte räknar oss till de lärde kanske.
Så, nej, det är nästan omöjligt, men det finns ju några som är tvärsäkra på att Campo Bahia hade vunnit, hållt undan, och det finns några som är lika tvärsäkra på att FaceTime Bourbon hade hunnit i fatt.
Ja, men som sagt, det händer inte bara det då på Kalmar, utan det är
ju... Låt mig säga, han har bara gjort 16 starter Campo Bahia. 8 segrar, 16 starter. 4,2 miljoner hittills.
Ja.
Det finns ju enorm kapacitet, och låt gudarna hjälpa oss så att han får vara hel och fräsch och frisk. Det är sådana hästar vi behöver.
Ja visst, det är få hästar man har pratat så mycket om, men som har gjort så få starter faktiskt. Nej, det är klart att det vore roligt. Jag såg det här kvalloppet, och jag såg även något jobb han gjorde innan en tävlingsdag, veckan innan tror jag. Jag tyckte han såg lite roligare ut i det jobbet än han gjorde i kvalet. Alltså han är stor, och han är naturligtvis, han har inte startat på länge, så det är inte så. Men det är ju en sån fantastiskt fin häst. Så att det är klart att man vill se honom fungera och få möta de bästa. För att han har ju visat att han hör hemma där när han fungerar. Så att det blir spännande i vilket fall. Frågan är om inte det ändå... Jo, men det måste nog kanske vara mest spännande på fredag, även om det ju händer en grej till på fredag. En världspremiär, va?
Ja, det måste väl vara. Det tror jag. Du tänker på V64 direkt.
Eller V64 Express, va?
Ja, så heter det naturligtvis. Förlåt. 6 lopp på en timma. Jag tror det är första start 20.30, eller ja, V64 start 20.30, så ska det avhandlas på en timme en fredagkväll. Det kanske inte är så dumt.
Det är ju spännande. De gör ju det då ihop med, det är precis samma koncept som V86 Express med två banor. Det är Kalmar och det är Romme, den här första premiären. Och det är fredagkvällar som gäller, i alla fall i höst.
Ja, det kanske inte är så dumt det där.
Nej, det är ju spännande. Det är klart att 20.30 en fredag är en jäkligt hård konkurrens. Alltså. Det är det ju, om människors fritid.
Jag är lite dåligt insatt. Har inte V64 på något sätt gått i stå?
Det kanske är så. Nej, jag kan ju definitivt säga att jag är ju en usel vardagsspelare. Med ytterst få undantag så spelar jag ju bara lördagar egentligen. Det är V86 ibland, men jag är definitivt inte V64. Sen jag har ingen koll på hur omsättningar och sånt där har sett ut, så det ska jag inte ge mig in i någon... Några tankar kring, men
det är klart ändå att... lite spännande det här tycker jag.
Ja, men det är det nog kanske faktiskt ändå. Det är ju det gäller att de marknadsföringsgänget på ATG kan hitta ett sätt att nå fram i den konkurrens som är när det gäller marknadsföringsbrus. De har ju använt alla möjliga varianter på ordet jackpot, så att det är ju kört där, och jag vet inte hur man ska lyfta fram en nyhet inom travsporten på ett sätt så att folk fattar att det är något nytt. Men de har väl någon idé i alla fall. Men jag är inte avundsjuk på dem. Det tycker faktiskt jag, fast jag jobbar i den branschen sedan länge nu, så tycker jag det är inte en avundsvärd uppgift.
Vi får se, det blir lite spännande. Campo Bahia och premiär för det nya spelet. Tyvärr är inte Campo Bahia med i V64 då. Magnus, nu kanske att jag kom till rätta kunde han hetat Leif Putte Nordin. Han som skötte de där tre hästarna i kriteriet 1982.
Kan han hetat Nordin också?
Ja, dessutom. Alltså, det är lite... ja, jag chansar på det.
Det låter som att du har kommit fram till ring så spelar vi. Du chansar på Leif Putte Nordin.
Fyra skivor i potten. Alla med Sven Ingvars.
Ja, jag kan ju inte säga emot dig heller där faktiskt, för att
vi kommer få ett eländes helvete om jag har fel, för då kommer jag ser någon framför mig, både i många år på seglingar, kanske bor kvar där och jobbar ju sen hos Torbjörn Jansson, om jag minns rätt. Leif Putte Nordin, han var en god vän med Göran Järreholt i alla fall, så vi träffades då när jag var ute med Göran Järreholt. Ja.
Vi har ju, det är det min tur nu i Henriks frånvaro att försöka berätta vad vi har för mailadress. Men jag tror att vi har podcast.trottosport@gmail.com, va?
Ja, och sen kan man gå in och titta på vår hemsida om man vill vara med och bidra med någon liten slant.
Precis.
På Patreon eller Swissa.
Absolut. Vi har ju en liten film där som förklarar hur lätt det är att göra det på Patreon. Och där finns det ju en hel del av det, eller allt, där vi har skrivit de här senaste åren i alla fall. Och även naturligtvis alla avsnitt av tidigare avsnitt kan man ju hitta där också.
Fredag sa vi, då är det premiär. Lördag är det ju Unionstravet. Och det där har ju varit en, tycker jag, var en jättesuccé från början. Med landskampstämning. Och sen har det tunnats ut på något sätt. Och om jag nu har räknat rätt så är det faktiskt bara, om man tar bort kallblodsloppet på lördag, så är det faktiskt bara 8 hästar från Norge i de övriga 6 loppen. Och det där låter ju lite alarmerande.
Ja, det är ju, hela idén med unionstravet är väl just att det ska vara ett unionstrav. Och det är ju, här är ju ett svenskt vanligt trav med lite norska inslag då. Snudd på exotiska inslag blir det ju då.
I unionskampen är det 5 från Sverige, 5 från Norge. Och det är, där blir ju lite landskampsstämning då kanske. Men jag vet inte vad som har hänt med unionstravet. Är det, ja, tidigare tror jag att man hade vikt några platser för norska gäster, även om de inte hade poäng som räckte till. Nu fanns det ju norska hästar som inte kom med på grund av för dåliga poäng.
Och dessutom så var det ju generellt sett i många av loppen väldigt dåligt anmält också, trots att det är V75-gulddivisionen. Blev ju full precis med 10 hästar. Det var 11 anmälda, varav en var den Lionel som vi nämnde nyss, men han var ju inte startberättigad. Så att det var det precis.
Då? Varför var inte han startade?
Jag vet inte om han...
Varför att han startade i söndags? Att han har,
ja.
Att man kanske inte får starta efter lördagen där. Om man ska,
ja, jag tänker att det var länge sedan, om någon gång jag har anmält till V75. Jag vet inte om det var någon slags... alltså att han stod med halvrad vid anmälan då.
Kan det så?
Så att, men hur som helst blev det så att de fyllde loppet precis med 10 hästar. Men silverdivisionen var det 5 hästar på reservlistan och sådär. Så det är ju... Hästarna står... Det var något mer lopp också. De står liksom inte i kö. Inte ens på V75 är det kö in.
Unionskampen, ja, pratar vi om. Och, Erik Adelsson har kört Tangen Håp en gång tidigare. Det var i fjol på Bergsåker. Då blev Tangen Håp och Erik tvåa bakom Odd Herakles. Nu finns inte Odd Herakles, men han är skadad och borta för en tid. Så att det är nog stenklart på lördag för Tangen Håp. Erik Adelsson från spår 5 tror jag var bakom bilen.
Det kanske är tur. Det kanske är tur att han är med Tangen Håp, för jag vet inte katten hur man hade benat ut det där loppet. Jag kan inte påstå att jag är någon kallblodsexpert, inte på något sätt, men det låter väl som en ser väl ut som en väldigt bra uppgift. Har du hunnit kika någon mer på det som är på lördag?
Ja, alltså jag noterade att i den sista avdelningen är Four Guys Dream rankad sist i programmet. Och sist kommer han inte att bli, det är jag säker på. Men jag är inte säker på att han vinner, men så hästen har ju varit ur form länge, men visade i senaste starten nyfunnen form då han över kort distans från ett omöjligt läge långt fram när det i sista kurvan och i början på upploppet spurtade jättevast till en säker seger med Håkan K. Persson i sulken. Nu kör vi Rode Stefan. 2640 meter. Ja, jag ska i alla fall ta med en.
Ja, det är ju dubbel också, så det är ju perfekt.
Ja, där har du rätt. Det var ju sjunde avdelningen.
Där har du en sån här klassisk rak dubbel då. 5-10. Slipper du dubbelslag
på dubbeln också.
Jajamän.
Oj, oh, jag går in direkt.
spela lite i förtid där. Ja, jag har faktiskt, ska erkänna, inte hunnit kika så mycket. Jag har nätt och jämnt återhämtat mig efter min halvmara där.
Jag kommer också plocka med Jonas Nogat i den första avdelningen. Han finns ju nu hos Jerry Åkerfeldt. Är startsnabb, tog ledningen sist men fick en stygg öppning. Vacker ras, utmanade 1.07 först, strax under till och med första 511 på varvet. Och höll sedan undan för Malkin. Kanske inte jätteimponerad, men just den där öppningen satte nog sina spår. Kanske han kan ta ledningen här och få lite lugnare öppning.
Ja, intressant. Det är ju inledande silverdivisionen. Det ser ju riktigt öppet ut, tycker jag. I alla fall när jag tittar på det så här. Det är 1600 meter silverdivisionen som inledning. Alltså. Och det är dessutom bilstart, så att det är inte ofta det är det numera. ATG brukar ju vilja lägga ett voltstartslopp där så att det kan bli ett par, tre, fyra omstart så vi får lite mer kom in lite mer kulor i V75-potten.
Bo C gör comeback och går tillbaka i Sverige i samma lopp.
Tittar i gulddivisionen, där är On Track Piraten med igen också.
Ja.
Då är ordningen återställd. Det är väl lite tidigt att säga att det är hans årstid fortfarande. Men den kanske närmar sig det. 13 år.
Disco Volante gör comeback då efter en frånvaro. Det är höst och vinter nu snart. Då kommer han tillbaka.
Ja, precis. Det är som sagt, det är även hans årstid nu. Så att, och det kan väl vara bra att ha fått pusta lite grann när flera av konkurrenterna har ju tuffat på ett tag här. Jag ser att Garrett Boko är med igen. Han är ju en liten bit ifrån den här elitloppsformen, känns det som.
Ja, han har haft det jobbigt efter elitloppet.
Ja, men vi har tid att fundera, men vi har ju, det var kul, det här var bra. Vi har en klar dubbel, det är alltid trösterikt. Jag måste ju ändå, det känns lite grann det här, nu äntligen var Brother Bill, kom han med i ett lopp. Men det gick inte ändå, alltså. Där hamnade utvändigt om Million Dollar Rhyme, och jag får säga att jag trodde faktiskt att han skulle plocka ner honom, men det var
så
tufft.
Nästan
han...
så ut. Det hade man någon snöre där som inte fungerade tydligen.
Ja, det var väldigt, alltså 500 kvar, då måste jag säga att då var jag helt säker på att det här han är i alla fall före Million Dollar Rhyme. Det trodde jag inte det skulle bli hårt i mål, men det blev liksom segt, och han hade ju inte startat på ett tag nu heller, så att det. Men det var kul att se ändå. Brother Bill är ju definitivt en häst som har mycket ogjort. Han har ju tävlat mot rejält bra. Alltså den årskull han tillhör, det är ju den här som vi har pratat om så mycket, Eitos, Kronos och gänget. Alltså det är ingen dålig kull, och han har varit lite, om inte under radarn, så att inte riktigt varit med där och fightat. Så att, och han såg fin ut, tyckte jag också, i lördag. Så det ska bli kul att se honom. Han har ogjorda prestationer, definitivt.
Han har massa miljoner som inte har kommit in än.
Ja, det är exakt. Han står bra inne i loppen. Det kan man inte riktigt. För kapacitet, det är tufft. Han är i guld, det är han. För evigt. Ja, så ser det ut. Men ingen bredare bild den här veckan, utan vi får lita på att det är Tangenhop och Four Guys Dream som avslutar istället då. Och det ska väl vi också göra, avsluta nu.
Ja.
Vi tog oss igenom ett helt avsnitt utan Henrik, men det var lite tomt, men förhoppningsvis innehållsrikt ändå.
Så hoppas vi att Henrik snart är tillbaka, och så önskar vi alla en trevlig vecka.
Ja, det gör vi. Vi hörs. Hej då.
Hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.